Tredje sammankomsten som idag ska handla om hur ska jag kunna tro. Man skulle också kunna säga hur ska jag kunna komma in i det där riket som vi har talat om tidigare. Det är Guds rike som finns i världen mitt ibland oro och krig och lidande och sjukdom, så finns det ett Guds rike. Och i det riket så råder det ro, fastän det är oro runt omkring. Frid, fastän det är ofrid, ofred runt omkring. Och det är framförallt frid med Gud. Och det är det som då ger den djupa friden, den djupa tryggheten inför yttre nöd och lidande och inför den stora fienden döden. Nu ska vi alltså tala om hur kommer man då in i det där riket? Hur blir man medlem i Guds rike? Eller, som vi har formulerat det, hur ska jag kunna tro? Hur ska jag kunna tro? Och då måste vi börja med att säga någonting om just tro. Att tro, att vara troende. Och då måste vi med en gång avlägsna en felaktig tanke som ibland finns. Man säger, som ni har hört så här ibland, jag tror, det gör man i kyrkan. Men jag vill ha klart besked. Ungefär som någon säger, ja, jag vet inte, men jag tror att jag ska göra det nästa vecka. Och då säger man lite spydigt, jag tror det, det får du göra i kyrkan. Men jag vill ha klara besked. Kommer du eller kommer du inte? Och där man är inne på ett område av begreppet tro som inte alls är aktuellt här. Tro i detta sammanhang har ingenting att göra med att jag gissar, jag antar eller kanske det blir så och så. Utan tro i det här sammanhanget, det har att göra med att lita på någonting. Att lita på någonting som säkert och visst. Det är alltså raka motsatsen till det där att det är mycket osäkert, det är mycket ovisst. Tro är att vara viss om någonting och att lita på det. Att verkligen ha tillit till eller förtroende för. Och det man då litar på, håller för sant och har förtroende för, det är också någonting som betyder någonting. Inte bara att, låt oss säga, man registrerar vissa sanningar och kan vara ganska oberörd av det. Man säger, jag vet, det är sant och det är sant, det finns och det finns inte. I det här sammanhanget så är det man litar på också någonting som har att göra med att det är någonting jag behöver och det är någonting jag får. Det är någonting jag måste ha och som jag är glad och lycklig över att det är mitt. Jag får det. Jag litar på det. Det är alltså inte bara en sanning så där långt borta, utan det är en sanning som betyder någonting avgörande för en. Ska vi alltså definiera tro, så är det kort och gott att lita på. Att lita på. Och då förstår vi ju att ska man tala om tro så måste man också tala om trons föremål. För att gå omkring och lita på lite vad som helst, det är inte poängen i det här sammanhanget. Som man säger, en troende person, det är en sån som litar på en det ena och en det andra. Utan en troende person, när man då tänker på en kristen, det är en som litar på något alldeles bestämt. Det är alltså ett alldeles bestämt föremål eller objekt, som man säger. Och det är det som är det avgörande i sammanhanget. Föremålet för tron, objektet, för tron. Det är helt och hållet avgörande för den kristna tron. Det är inte som i den där slagersången Tro, tro, lilla hjärtevännen. Än finns det hopp. Tro, tro, bara tro. Så att det är liksom själva trosakten, att man bara tror och vågar, som är det fina i sammanhanget. Utan det fina i sammanhanget, det är det man tror på. Man skulle kunna likna tro vid en hand, eller det är många som har använt den liknelsen. Och då är det fina eller det avgörande det jag tar emot, det jag får, det jag håller i min hand. Och om man talar om själva tron, alltså trosakten, så kan man naturligtvis tala om en stark tro och en svag tro. Och det är det att likna vid om man har ett stadigt grepp om det man tror på, eller håller det väldigt vingligt och svagt, så att man kan tappa trons innehåll. Men i båda fallen, om tron är stark eller svag, så är det avgörande det jag har där. Alltså trosföremålet, trosinnehållet, det jag har i handen. Det är det som är det helt avgörande. Och det är det som helt och hållet är det som hjälper och som man bygger på. Den svaga tron håller bara lösare om det. Den starka tron griper om det kraftigare. När vi alltså talar om tro och vad troende, så handlar det om det man tror på, det man litar på, det man tar emot, det man bygger på, det man förtröstar på. Det är alltså inte i första hand själva trosinsatsen, trosglöden eller trosgärningen, utan det är trosinnehållet. Det är föremålet för tron som är det helt avgörande. Man får alltså inte göra tron till en sorts gärning, så att man säger så här: ja, det har jag ju lärt mig när jag läser om kristendomen, att man kan inte med sina gärningar köpa frid med Gud. För våra gärningar räcker inte till. De har inte ett så högt värde så att de håller som betalningsmedel. De kan inte betala av vår skuld inför Gud. Men så å andra sidan gör man om tron till en sorts trosinsats, till en sorts gärningsverksamhet. Så det i alla fall blir en form av gärningar, men man kallar det istället för tro. Nej. Det avgörande är alltså innehållet. Och ett huvudord i Bibeln för att tro, det är ett mycket känt ord som vi alla känner till. Det ordet amen. Amen betyder att lita på. Att säga amen till Gud, det är att man förlitar sig på Gud. Att säga amen till Kristus, det är man litar på honom. Man har förtroende för honom. Man hänvisar till honom. Man tar emot det han ger. Och det är därför ordet amen förekommer så ofta, både i början av Jesu undervisning och mitt i hans tal och i slutet på hans tal. Ofta börjar Jesus med orden: tro mig, jag säger er. Då säger han: amen, amen, jag säger er. Ofta översätter man det med: sannerligen, sannerligen, jag säger er. Men i grundtexten står det: amen, amen, jag säger er. Då säger jag: tro mig, det här är sant, lita på det här. Kristen tro, som vi nu talar om, det är då att tro på Gud, att lita på Herren. Och att tro på Gud, det kan inte skiljas ifrån att lita på Kristus. Det som är det kännetecknet på kristen tro. Om man tror att kristen tro, det är detsamma som att säga jag tror att det finns en Gud, att Gud existerar, då är man inte framme vid kristen tro. Utan kännetecknet på kristen tro, det är att tro på Kristus, att lita på Kristus. Och Jesus själv säger ju att det går inte att lita på Gud och samtidigt avvisa Kristus. Den som inte ärar sonen, han ärar inte heller fadern. Ingen kommer till fadern utom genom mig. Kristen tro är att tro på Gud. Att tro på Gud är att tro på Jesus Kristus. Varför då? Jo, därför som Jesus säger: jag är vägen, sanningen och livet. Jag nämner det citatet för det är en ganska bra beskrivning, koncentrat av själva trosinnehållet. Jag sa att i begreppet tro ligger att hålla för sant, att lita på som tillförlitligt. Och ni märker att de här tre orden har i mitten ordet sanningen. Kristus är sanningen. Jag är vägen, sanningen och livet. Men ni märker att det är inte bara sanningen, utan runt om detta som är i mitten, sanningen, så står det före vägen och efter så står det livet. Och det anger att Kristus är någonting som ger oss liv. Ger oss, eller inte bara ger oss, utan är själv vägen, den enda vägen. Vi har i de här föredragen ibland jämfört med andra religioner. Och man kan väl säga att religionerna talar om vägen till lycka, till harmoni, till frid, till paradis. Och hela tiden är det frågan om att människan på något sätt, genom offer eller späkningar eller meditationer eller vad det än är, ska försöka och fixa, ordna till friden. Med sina gärningar skapa, klättra, göra sig en väg tillbaka till lyckan, till Gud. Men här ser ni att här är Kristus vägen. Vägen till Gud kommer till oss. Vi behöver inte leta upp den. Och han är dessutom hela vägen. Inte som man ibland säger halva vägen och att man ska gå halva vägen var. Utan han är vägen, hela vägen. Och han är livet. Nu ska jag strax komma tillbaka till vad som ligger i de här begreppen och framförallt i begreppet livet. Men tillbaka då till att kunna tro. Hur ska jag kunna tro? Kan själv, hör man ibland, både från barn och vuxna. Jag kan själv. Och man vill kunna själv. Och man vill också kunna tro. Men man kanske tycker att det är svårt. Och man kan ibland höra någon säga, jag skulle önska att jag kunde tro. Jag vet inte om det är ett glädjebudskap eller om det känns som kallt vatten om jag säger med en gång att vi kan inte tro. På sätt och vis skulle det kunna vara ett glädjebudskap för den som kämpar och kämpar och sliter och vill försöka att bli troende. Människan kan inte själv göra sig till en troende. Och hur kan det komma sig? Vad säger Bibeln? Vad säger kristendomen i den här frågan? Jo, för att förstå det här att man inte kan tro av egen kraft och hur man ska få tro, så förutsätter det två saker. För det första att vi lär känna oss själva. Och för det andra att vi lär känna Kristus. Det första var att lära känna sig själv. Det andra är att lära känna Kristus. Nu är Bibeln så konstruerad att där finns det inbyggt i Guds ord två ting som klarar av det här åt oss. Så att vi lär känna oss själva för det första och för det andra lär känna Kristus. Det i Bibeln som gör att vi lär känna oss själva, det kallas för lagen. Guds lag eller Guds krav. Tack vare Guds lag så lär vi känna oss själva. Det är som en oerhört skarp och genomlysande spegel. Den visar hur det måste vara för att vi ska ha lycka och harmoni. Synd mot Gud, misstro mot Gud, att man inte är helt och hållet god, att man inte automatiskt älskar Gud över allting och sina medmänniskor som sig själv, det tar ifrån oss lycka. Det gör att det blir störningar och elände. Och när då lagen säger att jag ska vara god, jag ska vara ren, jag ska vara fullkomlig, jag ska älska Gud över allting och min nästa som mig själv, då lär jag genom dessa krav, då lär jag känna mig själv. Då märker jag att det klarar jag inte. Jag är inte fullkomlig i tankar, ord och gärningar. Det brister på tusenfaldigt sätt i alla avseenden. Och Bibeln förklarar ju varför. Synden har kommit in i världen så vi är fulla av egoism, själviskhet. Vi älskar inte Gud över allting. Vi älskar inte vår nästa som oss själva. Vi är orena och oheliga. Vi är alltså, kan man säga, andligt sjuka. Och det är det som är orsaken, som jag sagt tidigare, till hela eländet i vår värld. Den andra förutsättningen, att vi lär känna Kristus, den uppfylls genom evangelium, som är det andra medlet som finns i Guds ord. Lag och evangelium. Evangelium handlar inte om vad Gud kräver av oss, utan evangelium handlar om vad Gud har gett oss och ger oss helt gratis. Och det måste vara helt gratis därför att vi var ju ofullkomliga. Om Gud säger, jag ska ge er räddning och evigt liv och frälsning om ni först älskar mig, visar mig förtroende, då får Gud vänta förgäves. Vi kan inte först börja att älska honom och sen älskar Gud oss tillbaka som ett gensvar. Utan Bibeln säger om den troende som börjar att älska Gud och sin nästa. Vi älskar därför att han först har älskat oss. Så innan vi visar någon kärlek och någon godhet måste Gud komma med sin gåva. Och den gåvan måste vara helt fri. Den måste vara helt och hållet gratis. Och det är bara en sån gåva som är helt och hållet fri, helt och hållet oförtjänt och gratis, det är bara en sån gåva som kan skapa tro. Uppväcka en blind och andligt död människa till liv. Till ett seende. Alltså dessa båda ting, att lära känna sig själv och lära känna Kristus, det är de ting som Gud verkar igenom. Han verkar genom sin lag och sitt evangelium. Båda sakerna är sanna verktyg, men det är bara evangeliet som ger liv. Bibeln säger så här, det är Paulus som skriver det, bokstaven dödar, men anden ger liv. Och med bokstaven, det ser man av sammanhanget hos Paulus, så menar han de 10 budorden som med bokstäver var inristade på 2 tavlor. Dessa budord dödar och ska döda. Deras uppgift är att ställa diagnosen och visa hur läget är. Så att vi inte tror och som saker som inte är sanna. Och detta är oerhört viktigt, därför det som Jesus säger, Vem behöver en läkare? Det är de sjuka som behöver en läkare. Eller han säger, jag har inte kommit för att kalla rättfärdiga utan syndare. Det vill säga sådana som inte i lagen har sett att de är syndare. Att de är andligt sjuka. Vad ska de ha läkaren till? Vad ska de ha Guds rättfärdighet till? Som en gåva. De tror att de själva kan ordna med läkedom och med egen rättfärdighet. Nej, bokstaven dödar och den ska döda. Och så kommer då anden som är uttrycket för evangelium. Anden ger liv. Till den andligt sjuke och slagne kommer evangelium med denna gratisgåva. Och då är den ljuvlig. Så har man inte blivit avslöjad och slagen av lagen, då smakar inte evangelium sött. Då är det ingenting man frågar efter. Jag sa, hur ska jag kunna tro? Ja, du kan inte. Kan jag bevisa det? Ja, det är inte svårt. Det står på så många ställen i Bibeln att alla människor har genom att synden har kommit in i världen blivit orättfärdiga, oheliga, fulla av synd. Paulus skriver till exempel i Romarbrevet 3, det finns ingen rättfärdig. Inte en enda. Romarbrevet 3:10. Alla har de kommit på avvägar. Redan Jesaja säger detta. Vi gick alla vilse som får. Var och en vill gå sin egen väg. Och Paulus säger, hela världen, inte bara en del av den, hela världen står med skuld inför Gud. Fortfarande Romarbrevet 3. Och vidare, av laggärningar blir ingen enda människa rättfärdig inför Gud. Lägg märke till nu att det står inför Gud. Till det måste vi säga att av laggärningar kan människor bli relativt rättfärdiga inför människor. Det finns ateister som är en prydnad inför människor. De är hederliga och rejäla och duktiga, det kan vi inte förneka. Så när vi säger att alla är syndiga och inför Gud orättfärdiga, då har vi därmed inte sagt att det inte kan finnas präktiga och duktiga och fina människor i det icke-troendes led. Det finns det säkert. Men här står det inför Gud. Av laggärningar blir ingen enda människa rättfärdig inför Gud. Alla står där med skuld, alla står där med synd. Och det beror alltså på att det vi var från början skapade till Guds avbild, det vill säga vi liknade Gud i godhet och helighet och rättfärdighet. Det har vi förlorat genom syndafallet. Så vi är inte längre heliga och rena och rättfärdiga i oss själva. Men nu finns det då en som är helig och ren och rättfärdig i sig, och det är Kristus. Och för att vi ska få denna Guds avbild tillbaka måste Kristus sändas till oss, ges åt oss. I Hebreerbrevet 1:3 står det att Kristus är Guds väsens avbild. Kristus är Guds väsens avbild. Han är den enda rättfärdige, den enda som är utan svek, den enda som är helt sann, den enda som vi till fullo kan lita på, som inte sviker i något stycke. Och hans rättfärdighet, den är för oss. Så högt, heter det i ett ställe som har kallats för Lilla Bibeln, så högt älskade Gud världen, alla syndarna, hela världen som står med skuld inför Gud. Så högt älskade Gud denna syndiga värld att han utgav sin enfödde son. Ordagrant står det att han gav den. Men i det ligger också att han offrade, utgav honom. Han gav världen sin enda son, Guds väsens avbild. Och offrade honom på korset för hela världens synd. För att var och en som tror på honom, det vill säga tar emot honom, litar på honom, inte skall förgås utan äga evigt liv. Det är sammanfattningen. Och då kommer vi in på detta begrepp att ha liv. Och vad menas med det? Liv, ja, vad menas med död? Ska man säga det kort så betyder det död, skilsmässa från Gud. Liv, gemenskap med Gud. Skilsmässa från Gud, det är inget lyckligt tillstånd. Det är det som gör att det inte fungerar här i världen. Att det är olycka och elände i världen. Och syndens lön, säger aposteln, det är döden. Syndens lön är döden, det vill säga skilsmässa från Gud. Och denna skilsmässa eller denna död, den brukar man definiera på tre sätt. Man säger andlig skilsmässa från Gud. Det är när vår ande eller vår själ har blivit främmande för Guds, för Gud, blivit besmittad. Andlig död, det är alltså att inte vara troende, att inte leva i gemenskap med Gud. Lekamlig, kroppslig död, det är när själ och kropp skiljs åt. Evig död, det är när man förblir i denna skilsmässa. Syndens lön är döden. Död, skilsmässa från Gud, det betyder otro. Man vänder Gud ryggen. Man litar inte på Gud. Man misstror honom. Ni kanske kommer ihåg hur det skildras i Bibelns tredje kapitel när människan faller i synd. Istället för förtroendet och livet som man hade, så misstror man Gud. Gud är nog inte så god som han har sagt. Han unnar oss inte allting. Skulle då Gud ha sagt. Och så misstror man honom och handlar i misstro. Man går egna vägar och inte Guds väg. Och så är tilliten och kärleken och godheten och heligheten och förtröstan till Gud, den är borta. Man har förlorat avbilden. Och när Paulus skriver till dem som har uppväckts ur detta andliga dödstillstånd och blivit troende, fått nytt liv genom Kristus, då säger han så här: ni var en gång döda i era överträdelser och synder, så skriver han i Efeserbrevet 2. Fast vi var döda i våra överträdelser väckte han oss till liv med Kristus. Av nåd är ni frälsta, eller gratis är ni frälsta. Ordet nåd, det är ju gratia på latin, och så har vi fått vårt ord gratis. Av nåd eller gratis är ni räddade, frälsta. Alltså, vi kan inte tro därför att vi är andligt döda. Det är allas utgångsläge före tro, precis alla människor. Och det vet ni, en död kan liksom inte räcka upp handen och säga jag vill bli levande, kan ingenting. Om man är död eller blind. Och därför säger Bibeln att Gud måste ge oss liv. Gud måste uppväcka från den andliga döden. Och ni hörde vad Paulus sa: fast vi var döda, det vill säga inte kunde göra någonting, väckte han oss till liv med Kristus. Gratis är ni frälsta. Och då förstår vi också varför det måste vara gratis. Vi kan ju inte komma med någonting. Och han fortsätter: av nåd eller gratis är ni frälsta genom tro. Och det är inte av er själva, Guds gåva är det. Inte av gärningar, för att ingen ska förhäva sig. Alltså, vi kan inte ta oss tro. Men Gud kan och vill ge oss tro. Gud kan och Gud vill ge oss tro, och det gör han bara genom evangelium. Så är det. Och då, om man blir troende, då kan man inte förhäva sig och säga, ja, det beror på att jag var bättre än de andra och jag har gjort en större insats, därför uppväckte mig Gud. Nej, vi var ju alla lika döda. Så hur går det med vår berömmelse? Hur går det med vårt förhävande? Vår berömmelse är utestängd, säger Paulus, Romarbrevet 3:27. Den som vill berömma sig, skryta med någonting, han måste skryta med Herren. Den som vill berömma sig, han berömmer sig av Herren, skriver Paulus. Alltså det är ju Gud som har gjort det. Det är inte jag som har tagit mig tro eller meriterat mig för tro. Och Paulus skriver att leva, det är för mig Kristus. Eller den som har sonen, han har livet. Så skriver Johannes i 1 Johannes 5:12. Den som har sonen, han har livet. Och ni kommer ihåg vad liv betyder. Det var alltså gemenskap med Gud. Och då är det ungefär som ni tänker, den här inspelningsapparaten här, det skulle inte fungera om man klipper av den här sladden. Eller om det inte är hopkopplat på rätt sätt. Då är det inte liv, då fungerar det inte. Då är det brott, avbrott. Gemenskapen fungerar inte, och så är det genom synden. Men nu har syndens skuld blivit betald av Kristus, och den här fullkomligheten som krävs för gemenskap med Gud och evigt liv med Gud, den finns ju bara i Kristus. Där är det fullkomligt, där är inget brott. Där är det rent och heligt och fullkomligt. Och den gemenskapen, den ledningen, den vägen, den har vi alltså i Kristus. Skulderna våra är betalda, vi är skuldfria. Och rättfärdigheten som är förutsättning för livsgemenskapen med Gud, evigt liv, den har vi i Kristus. Och därför säger Bibeln att evigt liv, ja, det får du inte först någon gång i framtiden, utan den som har sonen har livet. Den som tror på mig har evigt liv. Det heter inte ska så småningom få evigt liv, utan har evigt liv. Och kommer inte under någon dom, utan har övergått från döden till livet. Och Johannes skriver, 1 Johannes 3:14, vi har övergått från döden till livet. Paulus säger i Kolosserbrevet 3, Kristus är vårt liv. Och till Galaterna skriver han, Galaterbrevet 2:20, nu lever inte mer jag, utan Kristus lever i mig. Jag sa förut att det är naturligt för människan att säga kan själv. Och det är förmodligen förklaringen till att det här med tron är så missförstått också i en hel del kristna sammanhang. I olika grupperingar i kristendomen, vi kanske det har varit tydligast i den romersk-katolska kyrkan, så har man utformat en lära att människan kan själv. Det vill säga inte helt och hållet själv. Hon måste få lite starthjälp. Men sen kan hon steg för steg med lite puffar och lite hjälp ta sig fram emot Gud. Och så har man utformat en lära att några få klarar det där helt och hållet. Ja, till och med så bra så de får överskott på rättfärdighet. Och då kan man köpa sig helgonens förtjänst, få del av överskottet. Och andra har klarat av det nätt och jämnt, men de allra flesta, de har inte med alla knuffar och allt klarat det helt och hållet, och de hamnar i skärselden och får göra en avbetalning i efterhand under miljontals år kanske. Och en del har inte nått så långt ens och råkar ännu sämre ut. Men vi ser att i Bibeln lärs det inte på det viset. Man kan inte på det sättet steg för steg klara sig, utan vi måste med en gång säga kan inte. Vi är andligt sjuka. Och människan före omvändelsen eller tron, hon kallas ju för kött. Hon är köttslig, och människan efter tron kallas för andlig och är ande och liv. Och då står det i Bibeln att köttets sinne, köttets inställning, det är fiendskap mot Gud. Alltså istället för att arbeta sig fram emot Gud så arbetar man sig bort emot Gud. Man har ryggen till. Det är därför vi har ordet omvändelse. Man måste vändas åt rätt håll. Vi går åt fel håll. Var och en vill vandra sin egen väg. Människan, säger Paulus, sådan hon är av naturen, tar inte emot det som har att göra med Guds ande. 1 Kor 2:14. Man går alltså åt fel håll. Man är kötslig. Man har fel inställning. Och därför har Bibeln många ord för detta att få tro. Har ordet omvändelse, uppväckelse, nyfödelse. Av de orden så är det väl ordet nyfödelse som tydligast klargör för oss att vi kan det här inte själva. För hur är det med den första födelsen? Hjälpte vi till? Bestämde vi och avgjorde om vi skulle bli till eller inte? Nej, det skedde oss förutan. Och så är det också med den nya födelsen, att bli född på nytt. Ingen kan bli född på nytt genom egen kraft eller gärning. Ingen kan se Guds rike som inte blir född, var då ifrån? Från ovan, säger Jesus till Nikodemus, Johannes 3. Och Nikodemus förstår inte det här. Han säger, hur är detta möjligt? Det är ju inte möjligt. Inte för människor, men för Gud. För Gud är allt möjligt. Och när Nikodemus säger så, hur är detta möjligt? Så svarar Jesus, du är Israels lärare och ändå förstår du inte detta. Och där har vi det. Kan själv. Det finns många lärare i Israel eller i kyrkan som inte har fått kläm på det här. Och det kallas för synergismens villfarelse i dogmatiken. Alltså att en människa före omvändelsen kan hjälpa till och samverka med till sin omvändelse. Nej, hon är ju andligt död, hon kan inte samverka. Först efter det att hon har fått andligt liv, blivit troende, finns det en ny svag människa hos henne som vill samverka med Gud. Dock är denna nya människa svag och vi blir aldrig fullkomliga därför att den gamla människan finns också kvar hos oss hela tiden i detta livet. Ja, finns det flera ställen i Bibeln som då stryker under det här att det är Gud som måste göra det och vill göra det? Ja, det finns massor med ställen. När vi säger ibland att vi avgör oss och vi väljer Gud och vi säger nu är valet ditt, så säger Bibeln, nej, ni har inte utvalt mig utan jag har utvalt er. Inte blint, han väljer inte blint utan han använder sig av medel, nådens medel, genom sitt evangelium och sina sakrament så ger han liv, föder han på nytt. Av nåd är ni frälsta. Inte där i består kärleken att ni har älskat Gud, utan där i att han har älskat oss. Och vi älskar därför att han först har älskat oss. När Jesus ber för sina lärjungar i Johannes 17, den överste prästerliga förbönen, då säger han, det är inte bara för dem jag ber, alltså sina lärjungar som där, som är alldeles intill honom då, utan jag ber också för dem som genom deras ord kommer till tro på mig. Apostlarnas ord, det är det vi kallar för Nya testamentet. Det är medlet. Deras vittnesbörd om Kristus, deras ord, har kraft att upptända tro hos vilsna, andligt döda människor. Fader, jag vill att där jag är, där skall också det som du givit mig vara med mig. Lägg märke till som du har givit mig. Vi vill vända på det sig, som har givit sig åt Gud. Men som Gud har givit åt sonen. Ingen kan komma till mig, säger Jesus. Det är detsamma som att tro. Att komma till Jesus, att tro på Jesus är samma sak. Ingen kan komma till mig om inte fadern som har sänt mig drar honom till mig. Ett annat uttryck. Och medlet är alltså ordet. Ni är ju födda på nytt, inte i kraft av en förgänglig säd, utan en oförgänglig, Guds levande ord som förblir, skriver Petrus i första Petrusbrev. Och i Lukas 8 har vi den här liknelsen om hur det sås ut ord, utsäde. Och en del faller bredvid vägen och en del bland törnsnår, och ni kan denna liknelse. Och då får vi förklaringen. Utsädet, det är Guds ord. Men varför föder då inte detta ord liv och tro överallt? Jo, då står det, djävulen plockar bort ordet ur deras hjärtan. Varför då? Jo, för att det inte ska komma till tro och bli frälsta. Djävulen vet det här bättre än människor. Vet att det är det här ordet som tänder tro, som har kraft att ge tro. Därför gäller det att ta bort ordet, plocka bort det från deras hjärta. Evangelium, Guds ord, föder tro. Därför att han ville det, födde han oss till liv genom sanningens ord, skriver Jakob i första kapitlets 18 vers. Ja, men vill då inte Gud att alla ska bli frälsta? Jo, det står det. Gud vill att alla människor ska bli frälsta. Hans nåd är allmän och omfattar precis alla. Och han ger tro, föder människor på nytt genom sitt evangelium. Men vi människor, vi kan låta bli att lyssna till evangelium, låta bli att läsa Guds ord. Och vi har en fiende som vill plocka bort ordet ifrån oss, förvanska ordet, förstöra det för oss, eller skapa sådana intressen hos oss att vi inte alls är intresserade av ordet. Det vi kan göra är att bruka Guds medel, så att vi lär känna oss själva genom lagen och lär känna Kristus genom evangelium. Men när tron upptänds, då är det helt och hållet Guds verk, så att vi inte kan förhäva oss, utan vår berömmelse, den är Herren som av nåd gratis och oförtjänt har gett oss tro. Att tro, det är alltså inte att tro ut i det blå, som man säger, att tro, jag vill ha något säkert. Utan lär vi känna Kristus, då upptäcker vi någon som verkligen är trovärdig, tillförlitlig, helt och hållet sann, helt och hållet god. Det är raka motsatsen mot det andra som vi säger är tillförlitligt. Det är lite si och så, det ändrar sig. Men trons föremål, som är det avgörande, Kristus, det är någonting att lita på. Det är någonting som är trovärdigt. Och att få det förtroendet för Kristus, det kan man bara genom att studera hans ord. Och när man ser då vem han är och vad han har gjort och vad han ger, så har det makt att skapa tillit och tro. Man får verkligen förtroende för Kristus. Och därför är kyrkans uppgift att ställa fram denna Kristus, predika försoningen, predika den enda vägen, sanningen och livet, predika rättfärdigheten från Gud. Och då får det till resultat att det blir troende människor. Människor som är svaga i sin nya tro, men som i den nya tron börjar att älska Gud och sin nästa. Visserligen ofullkomligt och svagt, så att de ständigt behöver stärkas och tröstas och bäras och hjälpas och upprättas igen när de faller. De kan säga, jag tror nu äntligen. Jag har fått liv av Kristus gratis, men jag är så svag. Jag tror, hjälp min otro. Därmed tror jag att jag förbrukar tiden.